När vi hade det första parousia-mötet upplevde jag profetiskt att vi byggde upp en mur, vi som var där. Och jag ska återberätta lite av de tankarna jag hade då idag. För det är ju årsmöte. Förnyelse av visionen, så att säga. Då. Fast det är inte vilken vision som helst, utan det är ju en vision som gäller alla kristna. Att vi ska vara murmänniskor. En mur emot alla osanningar och lögner som står idag, alltså emot Kristi evangelium. Det är att vara en murmänniska då. Om inte muren fanns, nu tänker jag runt Jerusalem, så kom ju fienden och förstör och jagar bort alla skatter som fanns då. Babyloniska trupperna och romerska trupperna, de förstörde ju hela Jerusalem och hela templet och rövade bort allt som var Guds då. Då ska vi se, vad symboliserade då muren egentligen då? Vi går till Hesekiel 22 och vers 26. Ska vi se något mycket intressant.
22 och 26
Hesekiel. Där står det då att prästerna kränker min lag. Det står tar bort min undervisning. Torah står det, betyder undervisning. Kommer ni ihåg vad det står i Uppenbarelseboken? Vad Jesus säger ska drabba dem som lägger till eller tar bort något ifrån hans undervisning? Det står en varning, va? Det är precis de här orden han menar då. Man tar bort någonting. Och Paulus, han var ju väldigt noga med att, han grät till och med. Ni vet att jag har förkunnat hela Guds rådslut för er. Men efter min avgång härifrån så ser jag hur falska profeter ska komma upp mitt ibland er. Och de kommer inte att förkunna hela Guds rådslut, utan man kommer att plocka bort Guds rådslut. Och det vi ofta plockar bort, det man hånar idag, va, det är ju det profetiska ordet. Det får du knappt nämna en gång. Man har alltså plockat bort något. Eller? Det är vi väl helt överens om, att man har plockat bort något. Man förkunnar inte Guds hela rådslut idag, utan man har plockat bort det profetiska ordet. Och Petrus säger att vi ska ge akt på det profetiska ordet. För vi har tidernas slut in på oss. Det är nog väldigt viktigt alltså, det här. Och så står det då ihop med att man plockar bort, så vanhelgar man mina heliga ting. Där står det profanerar. Alltså man släpper in världen och blandar den med det heliga. Och då blir det ju inte heligt längre. De skiljer inte mellan heligt och oheligt. Nu kommer det mur, va? Det var ju den mur skulle göra. Skilja mellan. Det som var utanför muren, det är ju profant. Och det som är innanför muren är heligt. Man undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Mur igen. Man blundar för mina sabbater så jag blir vanhelgad mitt bland dem. Profant, va? Sabbat, när det står talas om sabbat, ska ni veta att det handlar inte om den här vilodagen i första hand, utan den handlar om att komma in i hans vila. Det Elvor talade om för oss nyss, att det var att gå i förberedda gärningar, handlar sabbat om. Inte att sitta som ett sävstrå där och en hel söndag och glo eller något. Utan det handlar om att vandra i förberedda gärningar, va? Och då ska vi ta och gå till Daniel 11 och läsa då vers 31-36. Ska vi finna något profetiskt intressant. För där handlar det om antikrist så småningom. Och han ska ju ha en religion också, vet vi ju, Daniel. Eller Uppenbarelseboken 13 ser vi ju att det ska komma en världsregering. Och det ska komma en religion också ihop med den. Frågan är om vi inte ser det framför våra ögon nu genom Agenda 2030 då. Då ser vi ju en påve från Rom som har fått en väldigt inflytande över världsreligionen och så vidare då. Och det här ska vi hålla ögonen på, säger det profetiska ordet. Vi ser inte allt uppfyllt än, men det kommer ju att utvecklas i fortsättningen då. Och då läser vi från vers 31, ska ni få se det här då. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen. Där står det pollute eller profanera helgedomen. Alltså precis det jag läste upp som man gjorde innan Babylonien anföll Jerusalem kommer tydligen att hända i ändens tid. Och då tror jag det gäller församlingen, för där kan du se andra Thessalonikerbrevet 2. För det ord som används där används inte om tempel, utan det används om, som jag har sagt, Guds hus. Något ska komma utifrån, upphöjas i Guds hus, som ska förorena, göra alltså helgedomen världslig. Det ska orena helgedomen och avskaffa det dagliga. Ja, vad tror ni det dagliga kan handla om profetiskt? Ja, det måste ju handla om Jesus, va? Var dag har nog av sin egen plåga. Ja, just det, man skulle ju offra ett lamm varje dag, varje kväll. Det dagliga offret, det handlar ju om Jesus. Det är ju helt klart. Och vad ska man göra då istället? Jo, man ska upphöja förödelsens styggelse, står det här. Med andra ord så skulle man kunna säga det här, att man ska upphöja en styggelse som ger en stor förvåning, står det enligt grundtexten. Men det kan också betyda orsakar en stor katastrof. Det kan betyda båda delarna då. Men om vi nu tar det här ordet, orsaka en stor förvåning, så är det ju intressant att gå till Uppenbarelseboken 17, för det står det exakt. Om vi går till Uppenbarelseboken 17 nu, så läser vi, får vi se vad han säger här då. Ska vi läsa ifrån vers 3, 17 och 3. I anden förde han mig bort till en öken, och där såg jag en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn. Det hade 7 huvuden och 10 horn. I vår undervisning om ändens tid så undervisar vi vad det här är. Det är för det första det Mellanösternkvartetten med FN. Och sen har de ju tydligen en religion här då, som ska upphäva sig på den då. Jag ser vi inte det nu va? Nu kommer FN med ett förslag som ser ut som bara, det bara Jesus kan göra. Utrota all fattigdom. Och allt det här va? Det ser ut som tusenårsriket. Ja. Och det kommer alltså att blandas ihop med en avfallen kristendom. Och man kommer att säga att riket har kommit. Kingdom now. Om man tittar nu på våran sida har vi lagt ut intressanta saker som händer på andra sidan Atlanten. En stor rörelse där man slår samman alla samfund. Ja, redan 84 profeterade predikanten Jerry Potter att ni kommer att få se en stor falsk väckelse ske där alla ogräset dras samman. Och det de dras samman i är att de har samma tro. Ni förstår. Det kommer alltså att se ut som om riket har kommit. Och i Matteus 24 så ser vi ju också, om du läser det här, jag ska inte läsa upp allt. Men där kan du se alltså att det ser ut som om Jesus har kommit. Alltså har du kommit? Det ser ut som Jesus har kommit. Det är därför han säger, men när jag kommer så ska det vara som blixten, alltså från ena änden till den andra. Och när du läser andra Thessalonikerbrevet 2, så står det parousia 2 gånger. Det står först parousia när den laglöse träder fram, när han besöker sitt folk. Sen står det efter, så står det parousia när kungen kommer till sitt folk. Det kommer alltså en falsk kung först. Och när du går till Uppenbarelseboken 13 så ser du ju samma sak igen. 10 horn. Eller 7 huvuden och 10 horn, va? Och i andra Daniels boken så ser du 10 tår. Och allt de här ska ju råda när Jesus kommer tillbaka. I Daniel 7 står det att det här sista vilddjuret, det ska trampa hela jorden under sina fötter. Och då är det märkligt att Daniel 2 talar om fötter, tår. Ser ni samma vilddjur med andra ord? Som ska avsluta tiden då. Och i Uppenbarelseboken 13 så ser du också att det är den sista tiden det handlar om. Där. Tills basunen ljuder. Och när du går till Uppenbarelseboken 10 och läser vers 6-7 där så ser du att när den sjunde basunen ljuder så är tiden slut. Kronos. Löpande tid. Då inträffar alltså nästa tidsålder. Och han säger ju själv Gud till Daniel, du kan sova tills du ska uppstå från de döda vid din tid, vid dagarnas slut, alltså tidens slut. Och Elvor sa ju förut att Gud söker de haltande. Var det inte så? Samlar ihop de haltande. Och det är ju intressant då med det här med ogräset och vetet. För det är ju precis vad jag upplever Gud gör. Han kallar själv människor idag. På olika platser. Vi har fått sådana mejl sista tiden. Så att man bara står och tittar. Gud, vad gör du nu liksom? Ur vanliga, enkla samfund, kyrkor. Så väcker Gud folk. Och de vaknar upp, mejlar och berättar att så här var det, va. Och så här var det. Så här. Och man kan bara säga så här. Det är ju bara du Gud som kan göra det här. Alltså. Anden talar till människor. Kallar dem. Och det är många människor som har gått igenom ett elände. Och man har, som Elvor sa, blivit så bränd. Man har varit i kyrkan. Man var 20 år och så kom det här lagiska. Du får inte ha långt hår. Du får inte ha kort kjol och allt det här. Och så har man varit borta från kyrkan i 30 år. Och så kallar Gud människor själv tillbaks. Man får helt plötsligt en längtan. Att bygga samman. Till en kvarleva. Som ska prisa honom när han kommer på sjöarna. Ett egendomsfolk. Som han själv har köpt, står det, va? Med sitt eget blod. Tänk. Att vi är kallade och utvalda av Gud. Vi som sitter här. För jag tror inte du sitter här och lyssnar på den här undervisningen om du inte kallar dig Gud, det ska jag ta dem för. Kanske man slirar omkring i sirapen någonstans. Nej, skämt åsido. Men Gud söker murmänniskor. Och i Hesekiel 22 och 30 senare i samma vers så står det så här: jag sökte bland dem. Alltså de som jag har läst om tidigare här. Efter någon som skulle bygga en mur. Och ställa sig i gapet till försvar för landet. Så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Men här har han tydligen funnit många. Härligt. Och det är de som älskar sanningen. Ni vet när han tar budskapet till de sju församlingarna. Så är det en församling som inte är så stark. Den ser på sig själv, ja, här är vi ganska halta och lytna och fördrivade och sårade. Men då säger Jesus, jag vet att ni inte är så duktiga och så många och så starka. Men det är bra det. Men ni har inte förnekat mitt namn. Den han är alltså. Ni håller fast vid den här läran. Som står i den här boken. Och därför, då ska jag också ta hand om er. Och jag ska leda er rakt igenom den prövotid som kommer att komma över hela jorden. För att sätta jordens innebyggare på prov, står det. Visst är det härligt? Halta och lytt. trötta och skadade och sårade kommer samman och Gud verkar. Och vi ska gå igenom i Jesu namn. Men så fanns det också de som vill söka sanningen men saknar kunskap. Och deras ledare vill hålla sig väl med andra. Och de vill inte påpeka bristerna i deras tro. Och då går vi till det som står i Hesekiel 13. Då. Hesekiel 13 och 10. Då. De leder mitt folk vilse när de säger allt står väl till. Allt står väl till. Man ville inte säga vad som var fel. Man tordes inte för andra människor kanske. Nej. Av egen erfarenhet kan jag säga att det kostar. Jag lovar dig, stå upp och tala om fel i läran eller vissa saker. Då ska du få känna vad det känns att bli utfrusen. Plötsligt tystnar vänner, ringer inte. Du blir utmarginaliserad. Men Gud har nya vänner, så det ordnar sig alltid. Men vi ska få se. Det var det här profeterna fick betala gamla testamentet. Alla vände sig mot dem. Men de talade också om det innan. Jeremia. Han grät. Ja, nu struntar jag snackar inte om dig mer, Gud, nu. Nu har det kostat mig min familj och hela min stad har vänt sig mot mig. Och så går han och tjurar, va? Och så helt plötsligt så känner han att det brinner en eld där inne. Ja, det är ju kärlek, va? Kärleken till sanningen. Ja, det spelar ingen roll, säger Jeremia. Hur många är det som vänder sig mot mig? För jag vet vem jag tror på. Jag vet vad som är sant. Och det står, är det inte i ordspråksboken, att inget kan utsläcka kärleken. Ingenting. Det brinner, har det väl börjat brunna. Och du läser och är med om att Jesus är sant. Då kan du inte överge honom. Du kan lämna honom ett tag och gå i periferin. Men till slut så drar han dig tillbaka till sig igen. Han väntar. Och han har tid och klockan går. Och så väljer han rätt tillfälle. Och så är han där. Och sen drar han dig tillbaka igen. Det står att när folket byggde en mur här så bestryker de den med kalk. Fast grundtexten på hebreiska har plastik. Och jag skriver så här, plastic padding. Ja, det är ganska bra. Brorsan, förstår ni, han hade en bil en gång som han köpte 1976. En Mazda 929. Och den såg jättefin ut. Det var blå metallic. Och han var den var så suverän. Det var ju då, vet jag, oljekrisen och det här var. Så man struntade i att behandla bilarna på den här tiden. Det var ju rosthäckar allihop. Men den här bilen som brorsan hade köpt, den var ju kanon. Och så kom ju, vet du, sommaren. Och så kan man ju ta domkraften och veva upp bilen med så här. Och då var det så här att domkraften gick rakt genom golvet. Och när de tittade efter sen så hade ju alltså, han hade ju bara dragit plastic padding och textil över, liksom rakt över alltihopa. Så brorsan anmälde honom för vad heter konsumentombudsmannen då, och vann. Så han fick stå för alltihopa då, så fick han en ny bil då. Fast den här bilhandlaren har blivit seriös idag, så han handlar bara med sådana nya märken då, så det blir inte så mycket sånt. Men Paulus använde inte plastic padding. Han säger så här i första test 3 och 10 står det så här. Natt och dag ber vi ivrigt för att få träffa er och ställa det till rätta som brister i er tro. Vad kan man prata om? Jag gillar läran är klart. Handlar det om. Alla som sitter här inne nu har säkert olika uppfattningar och olika ämnen. Och nu ber Paulus att det ska uppenbaras så att han kan få korrigera alla. För han vill ju att alla ska tänka vara i ett och samma sinne. Står det ju. Tankesätt. Då byggs vi ihop, va? Nehemja i Bibeln. Den som kom till mig när vi startade Parousia, han hade ju en sån nöd när han såg att Jerusalems mur var nedriven. För det var ju, nu hade de ju byggt templet, va? Esra och de här höll ju på. Esra bok kan ju läsa att de byggde templet. Men det är ingen idé att bygga tempel och stoppa in härlighet och sånt om inte muren finns. För kommer ju djävulen in och skär alltihop. Så de var tvungna av mur. Så han hade sån nöd till att göra olika tjänster i riket också. Guds rike. I templet så skulle det vara lovsångare och allt möjligt. Och sen här, nej, muren, förstår ni. Det är grej, dem där. Och får vi inte upp muren, då kan vi hälsa hemma. Det är ju lite profettjänst där. Ser ni det? Urskiljning. Har vi ingen urskiljning, då kommer ju fienden och snor all härlighet. Ja, det måste ju samarbeta och inte motverka varandra. Dit måste vi komma i Kristi kropp. Men alltså vi fattar att det finns olika tjänster. Och inget av dem är ju liksom mot, om det är rätt. Utan vi är med och för. Va? Då står det, ammoniten Tobias som stod bredvid honom sa, låt dem bygga. Om det så bara är en räv som hoppar upp på deras stenmyr kommer han att riva ner den. Vad är en räv symbol på i Gamla testamentet? Falsk profet, va? Eller hur? En gång hade vi möte i den lilla samhället i Bohuslän som heter Hellevåtsholm. Vi känner som evangelister uppe i Bohuslän i 8 år tror jag det var. Och när jag skulle stå där och vi stod och sjöng Elvor och jag där, så tittar jag ut och springer en räv på parkeringen. Och då ropar jag, det springer en falsk profet där ute och alla tittar ut. Och det var en räv som slirar runt där och luktar på grejer där då. Men något som är intressant är ju nu när ja, de har ju förakt, va? Och nu vet ni, jag brukar säga att det första djävulen kör med när det gäller våra liv så är det ju förakt. Jag tror att vi känner igen, va? Det första han kör med ditt och mitt liv så är det förakt. Om inte det funkar så kör han något annat. Men förakt är alltid nummer ett. Det ser du när han möter Goliat, David och det. Den lille, va? Till och med hans brorsa sa du. Har du lämnat den lilla jorden? Till och med hans egen bror körde med förakt. Men då står det så här. Nu ska vi se vad som händer när muren är öppen. Då blir plötsligt fienden rädd. Varför det? Jag ska ta om det för det. Häftigt. Nehemia 6:15. Kolla nu vad fienderna säger när muren är klar. Muren blir färdig på 25:e dagen i månaden Elul. Efter 52 dagar. När alla våra fienden hörde detta och alla folket runt omkring oss såg det, blev de vanmäktiga. Nu förstod de att detta arbete är Guds verk. Halleluja, där två eller tre är församlade i hans namn. Där är han mitt ibland dem. Varför blir de så rädda här? Jo, för att nu är de ju löfteslandet igen, va? Eller hur? Nu står templet där, precis som Gud sa. Och hans namn står där igen. Vad säger Gud då? Jo, nu ska jag uppfylla det jag har sagt. Då är det ju inte vi längre som har med saken att göra, utan det är ju Gud. Han är skyldig att börja arbeta. De har ställt sig under vad Gud har sagt ska ske, va? Och ni vet Esra, ordet och anden är det som härskar, va? Och de gråter för att de har vet att man har lämnat Guds undervisning. Och nu kommer anden och ordet igen, så det är en härlighet i templet. Och nu bygger man muren som har med urskiljning att göra. Och nu säger Gud, ja nu kör vi! Nu driver vi ut fienden med andra ord. För det är det de är rädda för. Nu tar Gud makten. Och jag brukar säga det. Det dröjde länge innan vi startade Parousia mission. Av den anledningen att vi inte vill gå före Gud. Utan det var mycket bekräftan. Innan vi ens vågade starta Parousia mission. Ett av de orsakerna som gjorde att vi startade Parousia mission är dels profetier, men det var också att jag ska leda er in i ett fruktsamt arbete Och ni skall själva få sätta nyckeln i låset, låsa upp och gå in. Ja. Det var mycket det som gjorde att vi startade på Rosiga mission. För att vi måste också göra någonting tydligen då. Men det är ju rätt tid. Och då kom det en massa budskap som samverkade med det vi hade i våra hjärtan. Och då visste vi att nu är rätt tid. Och sen har Gud bekräftat det på flera ställen och eller på flera håll och så. Så det är häftigt. Så har han startat det här får han också säga B. Vi bygger inte. Han bygger. Och det roliga är ju att det har blivit grupper helt naturligt utan någon som helst påverkan. Som bara... Och så är det när Gud bygger. Då kommer det bara till den och så bara... Ja. Han sa också så här att jag kommer att föra er i kontakt med människor. Helt naturligt. Och så kommer en massa folk och så träffas man. Och så känner man att hjärtarna slår med varandras hjärtan. Va? För att Gud är det som bygger. Och så börjar han att göra ett verk. Och visst känns det väl härligt. Det är därför vi aldrig pushar någon här i Paros att vi ska göra något. Utan det ska komma från dem som själva är med. Om ni är med, förstår ni? Skillnaden mellan människor bygger och Gud bygger. För när Gud bygger, då inspirerar han oss på insidan att vilja göra någonting. Och då sker det nästan automatiskt. Eller hur? Men när människor bygger, då drivs man tillsammans att bygga. Och då blir det mest pyramider och slaveri. Nu ska du vara med här och nu ska vi göra si och nu ska vi göra så. Och man formar och bygger och så. Men människan som är i och under detta mår inte bra. Man tvingas liksom. Ofta indirekt. Genom dåligt samvete. Det vet ni vad det är, va? När Paulus kommer till en församling så predikar han ingenting annat än Kristus. Honom som korsfäst. Amen, det är väl inget att komma, men du måste ju liksom ha någon vision. Nej, jag har ingen vision, säger Paulus. Jag predikar Kristus. Ska vi se vad som händer när man gör det? Då står det så här då att första Korinthierbrevet 3:6, Paulus planterade, Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Växten. Nu måste det ju vara en som är nyplanterad först. Ja, en som är född på nytt kallas i Bibeln för en nyplanterad. Men vem har fått den? Ja, från ovan, va? Anden föder människor genom ordet. Ja. Varken den som planterar eller vattnar betyder något. Nej, vi har alltså ingen del i det här, va? Varken den som planterar eller vattnar betyder något. Utan Gud som ger växten. Visst är det häftigt? Och som jag sa förut, jag tror inte du sitter här idag om inte Gud drar dig. Genom ordet och anden. Sanningen. Du känner att du känner dig fri om du är här. Om ordet och anden får verka, då ska du känna frihet. Gör du inte det, då får du gå någon annanstans. Men du ska känna frihet. Du ska inte känna dig tvingad att komma hit. Du ska känna dig fri att komma hit. För då vet vi att Gud börjar verka och leda. För det står i Bibeln att han leder oss i glädje och han leder oss i frid. Det är kännetecknat på Guds ledarskap. Eller frid och glädje i den heliga ande då. Då står det så här då att den Gud kallar, den som är utvald. Ja förresten, vad är det att vara utvald? Ska vi titta lite på. Då är det så här att den som är utvald, han är alltid kallad genom ordet. Överbevisad av anden. Därför är du utvald av Gud om du har blivit det. Det finns inget annat sätt att bli utvald. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 1:4 så här. Vi vet att ni bröder och syskon, ska det ju egentligen stå då. Guds älskade är utvalda av Gud. Vi vet att ni är utvalda av Gud alltså. Hur vet du det då? Jo, för vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft, och den heliga ande gav er full visshet. Det är väl tro, va? Överbevisning om det du inte kan se. Ordet, anden, ger tro då. Här ser du hur ordet och anden är det medel Gud alltid använder för att överbevisa våra hjärtan om sanningen. Och det är ju sanningen som ska göra oss fria. Det är därför du aldrig ska sitta under någon undervisning där du inte känner frihet, för då finns inte sanningen där. Det ser du här, va? För sanningen är ju kunskapen om en Gud är, hans härlighet, vad han har gjort, vem han är, vad han står för. Och han förlåter ju oss våra synder, står det pluralis. Alltså dina gärningar, allt vad du har gjort. Så fort du bekänner honom, Jesus, jag bekänner mig till det, vad du har gjort på Golgata, du är dina synder förlåtna. Alltså allt vad du har gjort i hela ditt liv. Och inte nog med allt vad du kommer att göra egentligen också. Pluralis. Men så står det att han inte tillräknar vår synd. Det här är viktigt. Du har synder pluralis och du har alltså synd singularis. Och den här synden blir du inte av med på den här sidan evigheten. Och det är väl det som är nåd, va? Att Gud trots vår synd inte tillräknar den synden, utan räknar dig som rättfärdig. Det betyder full perfekthet inför hans ansikte. Trots, i morse höll jag på att gråta när jag tänkte på det. Alltså vi som är så fulla av fel och brister, räknar Gud som perfekt. Vet du varför? Därför att det finns en som är perfekt som bor i dig. Så han ser inte dig på utsidan, han ser dig på insidan. Om du tillhör det sanna vetet. För det andra var ju tomt på insidan, va? Men tillhör det vetet så är det full på insidan. Där bor Jesus. Och en dag så ska han sända ut sina änglar under starkt basunljud och hämta sitt byte. Sin egendom. Och hans egendom är vi köpta av hans dyrbara blod på Golgata. Vi tillhör inte oss själva. Det är ju det som är så häftigt. Du tillhör inte dig själv. Nej. Men vem är det då som ska leda mig då in i det jag ska göra? Ja, men är det inte hans gärningar också? Ja, då fattar du. Om du inte tillhör dig själv utan tillhör honom som också har gärningarna åt dig, då är det ju hans problem. Halleluja, vilken vila. Amen. Då kör vi en liten bön här till slut då. Tack och lov, Herre, att du är så god. Att du har skapat oss till din avbild. Att vi får vila i dig. Tack, Herre, för de förutberedda gärningarna. Att vi får vandra i Jesu Kristi namn.